Ja, tack så mycket för att jag och Kristina fick komma hit den här underbara dagen när vi helst vill vara ute. Men jag är ändå glad att det är så pass många som kommer här, och det är en del nya ansikten här också som jag inte känner igen. De flesta vet ju vem vi är, men jag ska bara helt kort säga att jag och min fru, vi bor nere i Uppsala, och vi har 5 pojkar, 9 barnbarn i familjen, så att det är ganska många att hålla reda på. Jag själv kör taxi, och jag brukar säga att jag är en glad taxichaufför. Det är underbart, man möter många härliga människor och många intressanta samtal, och även emellanåt så får man också be för människor. En annan sak är det också att det är inte alltid som man har kunder i bilen. För att ibland kan det vara så att man åker en längre sträcka för att hämta upp en. Och då är det underbart att sitta i en bil och köra, för att då kan Gud tala till en. Och det är det som jag har upplevt den här gången. Förra gången så, 1,5 månad sedan, så var jag här och talade om det friska vattnet, om den helige ande, och att Guds ande vill ge kraft i våra liv så att vi kan få vittna om Jesus Kristus. Och det han har lagt på mitt hjärta den här gången, det är en annan, ett annat ämne då. Först skulle jag vilja be innan jag då går in i ordet här då. Tack Jesus för att vi får samlas omkring ditt namn, inte omkring några speciella personer eller några som är kunniga på olika sätt, utan att vi samlas omkring ditt namn Jesus. Jag tackar Jesus för att din ande vill förmedla någonting här till oss var och en här den här stunden. Jag tackar dig för att du heliga ande, att du ska sänka dig ner över den här samlingen här. Jag tackar dig för att det är inte jag eller någon annan som försöker framkalla någon speciell känsla eller atmosfär, utan det är du helige ande. Tack för att vi får välkomna dig. Jag tackar dig för att du ska inte bara beröra vårt förstånd, utan du ska beröra våra hjärtan. Tack för att du vill tala till oss var och en. Och tack för att du är den som vill komma med tröst, du vill komma med förmaningar, och ibland så kommer det också med varningar. Men det är för att du vill att vi ska gå på den raka vägen, att vi får följa dig Jesus Kristus. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Det är 2 stycken bibelord här som jag ska börja med att läsa och som kom till mig. Och det ena är från Jobb. Jobb 32. Jobb 32, vers 18. Ty jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig. Se, mitt inre är som insänkt vin, likt en ny vinlägel är det nära att brista. Därför måste jag tala och få lättnad, jag måste öppna mina läppar och svara. Och sen det andra som kom till mig, det är från då Jeremia. Ifrån 20, vers 9. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det var ju så här att jag upplevde att jag skulle komma hit till Bålstakyrkan och tala just över det här ämnet om uppryckandet. Och jag har, utifrån en situation som har hänt runt om i världen här, så har jag gråtit väldigt mycket och så, som har kommit över mig. Och det här ämnet om uppryckandet, det kan ju låta väldigt skrämmande på något sätt. Men det är en väldig glädje i detta. Så att i den här gudstjänsten så är jag övertygad om att Gud vill tala om allvaret i att vara människa. Men att det finns ett fantastiskt hopp för var och en utav oss. Och bibelordet eller bibelversen som gjorde att jag fick det här. Det var att jag körde taxi och jag går upp ganska tidigt på morgonen. Och det var, jag tror jag var på väg till en kund jag skulle hämta upp då. Och sen så skruvade jag på radion och lyssnade på nyheterna. Och då fick jag höra då att nu hade Ryssland gått in i Ukraina. Putin hade bestämt sig för att de skulle rycka in där. Och direkt så här, som en blixt ifrån en klar himmel, så kom det här bibelordet ifrån Lukas, det 28 kapitlet. Nej, förlåt, Lukas 21 och 28. Det här är alltså ett sammanhang när människosonen kommer. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. När detta börjar att ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Jag upplever att det finns flera utav er som är nedstämda och känner rädsla, känner en oro. Vad är det som ska hända? Hur kommer det att ske här i vårt eget land? Det har ju kommit hot även mot Sverige bland annat. Paulus, han skriver så här till Timoteus, andra Timoteus brevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Gud vill komma till er var och en, så att det här modet som kan finnas och oron och till och med kanske ångesten vill han ta bort. Jag vet inte vad ni tänker på när ni hör att Jesus ska komma tillbaks. Många utav er kanske känner viss rädsla eller lite fruktan och sånt där. Eller som Lars-Åke sa, liksom, inte komma nu, jag ska göra det här. Liksom då. Men för mig är det en sån oerhörd glädje. Det är ett sånt hopp som väntar oss. Jesu återkomst är väldigt nära. Jag läste i de här orden om att det var som en eld som började brinna inom mig. Och jag kunde inte uthärda den. Jag måste få tala. Och jag har upplevt det faktiskt. Och när jag ringde till Lars-Åke här så... Jag ville nästan komma på en gång. Men jag sa så här, ja men jag får väl ta det när det passar och sånt där då. Det är för att när Gud lägger någonting i ens hjärta, då är det någonting som har fötts här inne och det är någonting som förr eller senare måste komma ut. Därför att Gud vill tala. Och det är inte så att jag är någonting speciell bara för att jag säger så. Men det är det att Gud, han använder människor till att förmedla olika saker. Och det som han vill förmedla idag, det är Jesu återkomst, det vill säga uppryckandet. När jag läste de här verserna om den här elden som börjar brinna inom en, då fick jag se en inre bild, en syn på en brandsläckare. Har ni brandsläckare här i den här församlingen? Ja, det kom det. Det är väldigt bra, eller hur? Ifall det skulle vara att det skulle börja brinna här, så är det jättebra med en brandsläckare som man kan så här. Men tyvärr så finns det väldigt många, tyvärr, kristna som kommer med brandsläckare när elden börjar brinna. Jesus säger så här i Lukas 12:49. Jag har kommit för att tända ner på jorden, och hur gärna vill jag inte att det redan vore tänd. Det finns de som vill trycka ner när Guds ande börjar att röra sig. Därför att vi lever i en värld där det finns en ond makt också. Johannes skriver i 1 Johannesbrevet 5:19, hela världen är i den ondes våld. Det finns alltså en mörk sida, och den här mörka sidan vill inte att ljuset ska komma fram. Men Gud vill möta er var och en den här stunden idag, till att du som inte har lärt känna Jesus ska få vända dig till honom, få ett nytt liv. Och du som kanske är troende frälst, men kanske har slappnat av, kanske har börjat sova lite grann, va? Så vill han väcka upp dig idag när du får höra detta budskap. I 1 Thessalonikerbrevet 5:19 så står det helt: släck inte anden. Släck inte anden. Förakta inte profetiska budskap. Pröva allt, behåll det goda. Vad vill jag säga med det här? Jo, det är det att för det första, det som står i Guds ord, profetiska ord, de behöver vi inte pröva. Utan det är ord, och när vi läser så är det mycket som har uppfyllts allt eftersom tiden har gått. Men det är så att vi har ju den här Bibeln, den heliga skriften, så vill ändå Gud använda människor idag till att frambära budskap. Men då står att i 1 Korinthierbrevet 14 kapitlet att det ska prövas. Man ska inte förakta. Ett exempel där man föraktade en profetia som slog in, det var helt enkelt att i Norge 1937, utanför Oslo 4 mil, ett litet samhälle som heter Moss, så var det i en liten församling en broder som ställde sig upp, och han sa att när olja kommer upp ur den norska havskusten Nordsjön, då börjar Jesu återkomst närma sig. Han blev nedtystad, den här mannen. De menar på att så där kan man inte säga, liksom komma med en sån här konstighet att det skulle komma upp olja i Norges havskust. Och det enda de hade då, det var ju fiskolja. Inte nog mycket mer där. Hur är det idag i Norge? Det är det andra land i världen som producerar mest olja, förutom Saudiarabien. Det hände. Det skedde. De föraktade honom. Därför är det så viktigt också idag att när det kommer profetiska hälsningar, så ska det först och främst, så ska det då prövas utifrån vad står det i Guds ord. Och är det att det inte då går emot själva Guds ordet, va? Då ska man vara noga med det. Vad är det egentligen som framförs? Vad vill han säga för någonting? Och då ska jag läsa upp någonting som Gud påminner mig om. Att jag har sparat en artikel från 1998. 1998. Och jag ska läsa upp det. Och när jag läste det här så blev jag väldigt, jag ska säga, skakig på något sätt då. Det är så här att 1968, och jag har ju den här, det står 1998. Men 1968 så var det en 90-årig dam i Norge som kom till en förkunnare som heter Emanuel Minus, som var i Norge och predikade efter mötet 1968. Och då sa hon så här att jag är en gammal dam på 90 år. Jag har fått se en syn, jag har fått en profetia från Gud. Och jag vill att du ska skriva ner den. Emanuel Minus, han är ju död nu, han dog i 2015. Emanuel Minus skrev ner det. Och när han kom hem tillsammans med sin fru utifrån det där mötet och läste upp allt det där, så då tänkte de att det här är så liksom verklighetsfrånvarande, så att det här kan vi inte läsa upp. Det går inte. 30 år senare, och det var ju alltså den här tiden 1998, strax före det då, så städade han då sitt hem, och i en byrålåda så hittade han ett gulnat papper, för att det hade gulnat efter 30 år då. Och när han läste det, då blev han skakad. Och då ska jag läsa upp det han hade skrivit ner. Och det har ju hänt mera sedan dess, sedan 1998. Så här lyder det. Jag fick se världen som en karta. Jag såg Europa land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka. Och församlingens tid är slut. Och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare upplevt maken till. Strax innan Jesus kommer tillbaka och allvarligt bryter lös blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Märk väl att 1968, när den här damen kom, så var det kalla kriget. 1989 så var det Berlinmuren som föll, och sen så blev det ju avspänningar runt om i Europa. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat, och från ett oväntat håll. Och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940. I Norge så blev de överraskade. Över en natt som kom tyskarna och intog Norge. Idag så hör vi ju, och det är inte så att säga bara inom kristenheten på möten och sånt här, utan i samhället, politiker överallt, pratar faktiskt om det tredje världskriget. Pratar om kärnvapen till och med. Ljumhet och avfall i kristenheten. Jag såg att det kommer en ljumhet och motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönhus blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka. Olyckan bryter lös över oss. Nu är det så här att det är ju inte överallt det är så, men i många sammanhang så är det faktiskt så. Det går en skiljelinje genom Guds församlingar idag. Sanningen får inte komma fram och göra människan fri. Jesus säger så här i Johannes 8:31: om ni förblir i mitt ord så är ni mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen. Ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Sanningen kan göra väldigt ont ibland. Men sanningen är ju till för att det ska ske en förändring i en människas liv, så att det blir till det bättre. Det är bara att se till en själv när man var lite som ett barn, när ens föräldrar talar om sanningen för en. Det tyckte man inte alls om. Man tyckte till och med att man var dum i huvudet ibland. Liksom. Men de visste bättre än jag. Därför att de visste att skulle du fortsätta så här, Lars, så då blir det bara värre framöver. Och så är det med Gud. Det är en riktig kärlek. Att kunna komma med tröst, upprättelse naturligtvis, men även förmaningar också. Moralupplösning. Det blir en moralupplösning som Norge, nu är det inte bara Norge, men alltså det är ju även här i Sverige, inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Ordet sambo fanns inte på den tiden 1968. Det är därför hon uttrycker sig så här. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Att flytta ihop innan äktenskapet och otrohet i äktenskapet kommer att tillta i stor utsträckning. Det kommer att ursäktas på alla vis. Det kommer också att smygas in i kristna församlingar och det kommer inte att konfronteras. Också synd mot naturen kommer att tolereras. Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas tv-program som vi aldrig tidigare upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra. Och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra. Och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. Det värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället. Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon. 1968 och även här i Sverige, det är väl ungefär samtidigt, så fanns det bara en tv-kanal. Det var därför som hon uttryckte som att man kommer att skruva in på samma sätt som i en radio. Idag, jag vet inte hur många kanaler man kan få in. Det finns ju hur många som helst egentligen då. Och det fanns alltså jag ska säga, en viss lag då på den tiden som gjorde att man kunde inte visa hur mycket som helst. Då. Synd mot naturen. Idag, som jag sa, så är det kommer in en splittring i församlingen där det tillåts. Därför att vi ska inkludera istället för vad Guds ord säger för någonting. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det kommer även en tid om vi vill ta korset på oss och följa Jesus att få utstå lidande. Därför att vi tror på Guds ord mer än vad människor. Vi lyder hellre Guds ord än vad människor säger. Eller vad politiken säger för någonting. Invandring under tredje världskriget. Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Det kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att det här och det kommer att vara hårda mot dem. Det kommer mer och mer att behandlas som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst. Och det tredje världskriget bryter lös. Det blir ett kort krig. Allt av krig jag upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja som ett vanligt krig. Men det kommer att sprida sig och det kommer att avslutas med atombomber. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den. Och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan och Australien, de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. Det som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna som inte är skadade. Men det kommer inte behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara villiga att ta emot. Jag är glad att jag inte får uppleva detta. Men när tiden närmar sig måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett. Jag fick till med det faktiskt. Emanuel Minus. Han är hos Herren. 2015 gick han hem till Herren. Jag fick det till att jag måste fortsätta att tala om det här. Det här är inte någon skrämselpropaganda. Utan det här handlar om att vi vaknar upp. Paulus skriver i Romarbrevet 13 kapitlet. Han skriver om att vakna upp du som sover. Och det skriver han till en kristen församling. Vakna upp du som sover. Det märkliga är när man sover. Man vet inte om när man sover. När jag sover på natten så vet jag inte att jag sover i alla fall. Det handlar om att vakna. Vad är det Jesus säger om det här med hans återkomst? Jag vet inte hur många gånger han säger i evangeliet. Vakna, be. Vaka och be att ni må undfly allt detta. Det är precis som du säger att det talas inte så mycket om det här. Om uppryckandet idag. Jag själv tycker det är väldigt märkligt. Därför att från de flesta så får jag höra att ifrån Zakariaboken i Gamla Testamentet att han ska komma ner på Oljeberget och stå med sina ben på Oljeberget. Han ska komma ner hit. Att det är det man utgår ifrån. Men Jesus själv säger att vi ska vara redo, för att i en stund ingen väntar så kommer han. Uppryckandet, det börjar redan i Gamla Testamentet. Om vi läser, om det här spelas in, så lyssna gärna på en gång till, för att tiden går ganska fort om jag ska läsa och slå upp alla bibelord. Men i första Moseboken, det femte kapitlet, där står det om Sets ett avkomlingar. Och det står det om att den och den levde i visst antal år, fick den och den och den, och sedan dog han. Nästa så står det samma sak, nästa så står det samma sak. Men sen så står det där i femte kapitlet om Hanok, att han vandrade med Gud i 365 år. Och sen så hämtade Gud honom. Det står inte att han dog. Och det kan man säga är den första realprofetian om uppryckandet. Jesus säger själv i Matteus, det 24 kapitlet. Så säger han så här då, ifrån vers 36. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty, som det var i Noas dagar, så skall det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall människosonens ankomst vara. Ni vet att Noah, han byggde en ark därför att Gud hade ju talat om att det skulle komma vatten, därför att det var en sån ondska och det var sånt våld här på jorden. Men Noah hade ju funnit nåd hos Gud, och Gud hade sagt åt honom att han skulle bygga en ark för att hans och hans familj skulle räddas. I 120 år så byggdes den där arken. Och det står i andra Petrusbrevet, om i andra kapitlet, om att Noa var rättfärdighetens förkunnare. Vad tror ni att Noa gjorde under den tiden han byggde arken? Jag tror att han varnade människorna för vad som skulle komma. Men människorna hånade och skrattade åt honom. Hur kan du bygga en ark? Här, en jättestor ark, en båt där det inte finns vatten överhuvudtaget. Du måste ju vara sjuk i huvudet. Jag försöker tänka mig in hur de tänkte som. Men han var rättfärdighetens förkunnare. Han talade om vad som skulle komma, men ingen av dem brydde sig om det. Så helt plötsligt så kom floden och de rycktes bort. Vi kan också läsa ett annat sammanhang också i Apostlagärningarna 8 kapitlet om Filippus och den etiopiska hovmannen. Han fick ju vara använd där, Filippus. Och fick förklara för den här hovmannen om vem Jesus var. Och de stannade den här vagnen till slut. Och de fick gå ner i vattnet. Och han fick döpa honom. Han fick omvända sig och han döpte sig. Han trodde av hela sitt hjärta att Jesus var Guds son. Sen när de gick upp i vattnet så ryckte Herrens ande bort Filippos. Och det står i Romarbrevet, Apostlagärningarna 8 och 39. När han hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Ashdod och gick omkring och predikade evangeliet. Det är ingenting konstigt att det sker ett uppryckande. Vi har här i Bibeln exempel på det. Och Paulus, han skriver i första Thessalonikerbrevet, 4 kapitlet, vers 15. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Det här är ganska märkligt också, det Paulus skriver här. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Det är ungefär som att han vill markera enligt, eftersom han skriver enligt ett ord från Herren, så vill han verkligen markera det han nu kommer att skriva ner. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Det vill säga de som har dött tidigare. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så skall vi alltid vara hos Herren. Och så kommer det: trösta därför varandra med dessa ord. Det här är inte någonting som är skrämmande. Det här är någonting som är en tröst. Det är en underbar salighet som väntar oss. Jesus själv, han säger så här i Johannes, det 14 kapitlet, vers 1. Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Den här jorden kommer inte att gå under och förintas på det sätt som det gjordes när det var Noa som byggde den här arken. Utan det är som Peter skriver i andra Petrusbrevet, det 3 kapitlet, att den här jorden ska inte förgås av vatten utan av eld. När jag läser den versen, då tänker jag på det som nu sägs, kärnvapen. Ni vet att det finns kärnvapen runt om. Det är en hel del länder som har det. Och skulle de där förbrukas, då finns det ju ingenting kvar att leva för på den här jorden. Det kommer en dag när det kommer en ny himmel och en ny jord. Jesus vill att vi ska vara vaksamma och att vi ska vara redo. Jesus säger också i Matteus 25 kapitlet om de 10 jungfrurna. De väntade på brudgummen. Det var ju så, och det är väl så fortfarande i Israel bland judarna, att när de firade bröllop så var det ett visst antal dagar, i 7 dagar. Och det var ju då i brudens hem då. Och sen var det så att efter de dagarna så skulle ju brudgummen ta med sig bruden hem till sitt hem. Och det var ju då som de kom för att möta upp och vänta på dem på vägen. Men de visste inte vilket klockslag eller när det var. Och de här 10 jungfrurna, det är en bild på dem som väntade att han skulle komma, brudgummen. Men de somnade, blev sömniga. Sen så hörde de ett rop om att brudgummen kommer. Och då vaknade de till. Och det var 5 stycken som hade olja i sina lampor, men de andra 5 hade inte. Och då sa de som inte hade de här oljan i de här lamporna, så sa de så här: kan vi få utav er? Men då sa de: det räcker inte till er, utan ni måste själva ordna det. Gå och köp det eller skaffa det där borta. Men när de gick dit bort för att köpa eller hämta den oljan, va? Då hade brudgummen kommit och de gick in och dörren stängdes igen. Det är en bild på vad som kommer att ske. Precis som den här sången som vi hörde också. Du blir lämnad kvar. Den ene ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Det låter ju väldigt hemskt då. Jag själv, jag tror helt och fullt på den här skriften. Helt och fullt. Paulus skriver om att hela skriften är utandad av Gud. Det är inte delar. Det som sker idag och som Emanuel Minus var väldigt orolig för, det är det att man försöker anpassa Bibeln efter den här tidens tankemönster. Istället för att den här tiden ska ändra sig till vad Guds ord säger för någonting. Idag är det en stor strid om vad Guds ord säger för någonting. Och tyvärr så har det hänt väldigt mycket in i församlingen också. Att man tillåter mer och mer och mer. Vad är det som händer? Anden släcks. Det blir gudstjänster utan andens liv. Det blir torka. Det blir ingenting. Det här med oljan är så viktigt. Det räcker inte med att du har en förstånds intellektuell tro på Jesus Kristus. Utan det är det att hans ande behöver vidröra dig så att du omvänder dig. Du alltså vänder dig om 180 grader till korset. Till Jesus Kristus. Och du tar emot hans frälsning. Du omvänder dig. Du ber om förlåtelse för det liv som du har levt. Jag vill leva ett nytt liv tillsammans med dig, Jesus. Jesus, kom in i mig. Om du ber den bönen ärligt, då kommer Guds ande in i dig. Och då är du ett Guds barn. Så det gäller inte bara liksom att tänka, ja, jag har en teoretisk tro om att Gud finns och Jesus finns. Till och med de onda andarna trodde ju på det. Men man har ju ingen liv med Gud. Man behöver omvända sig. Och Jesus, han vill komma in i ditt hjärta. Han vill att du öppnar upp dig för honom. Paulus, han skriver så här i Andra Timoteus brevet, det fjärde kapitlet av vers 8. Nu ligger segerkransen i förvar till mig och för alla som älskar Jesu återkomst. Om man älskar Jesu återkomst, då är man inte rädd. Eller hur? Det finns en makt som vill trycka ner och att vi ska vara modfällda och att vi ska vara rädda. Och vi ska tänka, hur ska det gå? Så vi går med de här böjda ryggarna. Men ordet säger och Jesus säger, räta på er. Ty förlossningen är nära. Jag var med i ett sammanhang när jag fick den här bibelversen. Och jag vet inte om jag ska säga det. Men alltså, idag så är man i vissa sammanhang är man så rädd för liksom att man får inte säga för mycket, utan man får säga A, men man får inte säga B. I det här sammanhanget så var det då en, utifrån den här versen så var det den här uppmuntran över att vi ska räta på oss. Och vi ska lyfta blicken. Men det fanns ju någonting mer i den här versen också. Ty er förlossning är nära. Vad var jag läste för någonting? Och att den sista tiden så är det mycket av att man vill inte höra rannsakande budskap. Rannsakande budskap handlar ju inte om att man ska piska upp en stämning. Att man ska skrämma människor. Utan rannsakande budskap, det är att man lyssnar till vad säger Guds ord för någonting. Vad säger Guds ord för någonting? Och jag fick just innan den här... när jag skulle predika så fick jag ett sms ifrån en dam då, som har ju några stycken som ber för mig när jag predikar, för att det är viktigt med bönestöd. så skickar hon här nu ett sms ifrån andra Korinthierbrevet 4:e kapitlet. Vers 1. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty, den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herre, och oss som era tjänare för Jesu skull. Jag står inte här idag för att predika om mig själv, eller att få någon sorts upphöjelse, eller att bli någonting. Jag står här idag därför att jag har en stark förvissning om att Gud har sänt mig hit idag med detta allvarliga budskap, men också om ett hopp om att vända sig till Jesus Kristus. Att lägga bort det som hindra Guds ande att använda dig. Vi lever i en allvarlig tid. Ni behöver Guds ande för att få den här kraften att dela evangeliet till människor runt omkring här. Det kommer att komma också parallellt med den här ondskan. Och nu talar jag över församlingen här. Det kommer parallellt med den här ondskan och den här fruktan som försöker att komma över vårt land, så kommer det också att öppnas möjligheter för att dela Jesus Kristus för människor runt omkring er. Det kommer också komma nya människor hit som ni får dela evangeliet. Men det handlar om att ni gör er av med era avgudar, det vill säga det som tar en större tid ifrån att tjäna Jesus Kristus, att följa Jesus, att ta ditt kors på dig varje dag och vara beredd på hån och förakt för att du vill följa ordet. Men det kommer en glädje över er om ni gör detta. En segerkrans, en lön väntar er. Förbereder för att det kommer att ske här, så att det inte blir som jag läste här nu. Vi var oförberedda. Vi såg inte det komma. Det hör man ju mycket inom politiken. Vi såg det inte komma. Vi såg det inte komma. Vad handlar om profetiska ord för någonting? Vad handlar om de profetiska hälsningar för någonting? Jesus säger också så här i Johannes 16 kapitlet. Ifrån vers 13. Men när han kommer sanningens ande, så ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han förkunna för er. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Det kommer att vara fler människor som kommer att sitta här. Det kommer att vara de som kommer att bli förkrossade över att Guds ande träffar dem, inte för att det är en predikant här som står och säger en massa ord, men därför att ordet och anden, de kopplas ihop så att ditt hjärta berörs. Tack Herre för att du är så underbar. Jag tackar dig Jesus att du kommer snart. Jag tackar dig Jesus att det är så underbart, den härlighet som väntar. Jag tackar Jesus för att du vill möta människor här idag. Jag tackar Jesus för att den som inte har sin sak klar med dig får göra det klart med dig Jesus. Jag tackar dig för din ande går runt här i bänkraderna här just nu. Jag tackar dig för att du rör vid människors hjärtan. Jag tackar dig för att en ny glädje att berätta för människor om vem du är Jesus. Jag tackar dig för vad som väntar i den här församlingen också Herre. Tack för att de får förbereda sig för att dela evangeliet för människor, nya människor som kommer hit också, Herre, men även i vardagslivet också, Herre. Jag tackar dig, Herre, för din närhet, för din närvaro. Halleluja, vi tar en stund bara när vi är i stillhet här. Kom, heligande. Kom, heligande.